Jag tror inte det räcker med 40 år som lärare på musikhögskolan och fina instrument. Det har med den heliga ande att göra. Och hjärtats djupa längtan att lovsjunga Gud. Känner du inte det i tonerna? Vi ger dig, o Herre, vår lovsång. Börja om än en gång. Det är ju på Guds program. Det ser man ganska tydligt genom Bibeln. Så man kan nog säga att för Gud finns inga hopplösa fall. Han älskar att renovera och upprätta och hela och läka. Jag läste en bok för ett tag sedan. Jag tror nästan att det är pastorn själv, det är hans liv det handlar om. Han berättar om en ung pojke. Han är tonåring. Och han är så idrottsintresserad. Och han har en ovanlig känsla för fotbollen. Balanssinne, talang. De ser det direkt, alla tränare. Och ingen har varit så ung som han. Då han första gången blir uttagen till A-laget. Det är liksom svindlande. Mamma och pappa, hela släkten är på läktaren. Det är någonting oerhört alltså. Förtroende. En liten kille får ett förtroende lagt över sig. Vi tror på dig. Vi litar på dig. Vi ser vad du har för talang. Och det är klart att han gör allt vad han kan. Och så böljar spelet fram och tillbaka på planen. Alldeles före halvlek sker någonting som liknar ett mirakel. Det känns nästan som det var förutbestämt. Trasan, bollen, bara landar mitt på hans höger fot. Och han ser målet. Och han dribblar förbi en till. Det är precis som inget kan stoppa honom. Han är i sitt livsform, lycka. Och han dribblar förbi en till. Och får på en fullträff och vet redan innan foten träffar bollen. Han vet den hamnar rakt i krysset. Och samtidigt som bollen går in flyger han i luften och ropar och jublar. Men innan fötterna hunnit ner på marken igen förstår han. Det är något som inte stämmer. Ingen annan jublar. Hans medkamrater i laget, de står som gipsfigurer, helt förstenade allihopa. Och plötsligt författar han. Jag fick förtroendet. Jag fick chansen. Och jag slår sönder alltihop för hela laget. Inte nog med att jag själv blir till åtlöje. Jag förstör för allihopa. Och så går de in. Självmål alltså, förstår ni? Han tappar orienteringen. Det kan man göra även om man vill tjäna Gud. Om man ibland vill så mycket och man är för ivrig. Och det far iväg och plötsligt vet han inte riktigt åt vilket håll han är på väg. Det blir så fel alltihopa. Är det någon som har varit med om det? Kan du tänka dig? Om man då är 15 år, då är ju självförtroende och självbild. Allt det där är ju ganska skört och bräckligt. Det behövs inte så mycket för att skjuta det i sank. Och så går de in då, ska ladda upp inför andra halvlek. Tal om att ladda upp. Han sitter med ansiktet i händerna, vågar inte titta på de andra. Allra minst på tränaren. Och så säger tränaren, dags för andra halvlek. Samma laguppställning. Alla de andra reser sig, han sitter kvar. Och tränaren säger, jag sa nyss. Dags för andra halvlek. Samma laguppställning. Han sitter kvar. Då går tränaren fram och lägger sin hand på hans axel. Hörde du pojke, sa han. Då brister allt. Skulle du inte ha gjort för dig också? Han börjar storgråta. Då gör han ju bort sig ännu värre inför alla. Börjar storgråta och stammar. Men, så här. Ska försöka förklara då. Och tränaren håller kvar sin hand på hans axel och säger bara. Bara halva matchen är spelad. Med andra ord, det finns tid för upprättelse för dig pojke. Jag vet vad du kan och jag vet vad du vill. Vad har du gått igenom i ditt liv? Jag vet inte varför sådana här tankar kommer till mig. Du kanske knappast vågar se dig i spegeln. För du känner dig så. Det har blivit så fel mycket. Gud älskar dig. Och det Gud säger till sitt egendomsfolk i Israel. De orden kan vi ta till oss varenda en. I livets kamp och strid. Min kallelse och mina gåvor kan jag inte ångra. Han kan inte det, den allsmäktige. Det är mot hans natur. Ska berätta om en annan pojke. Orkar ni höra några minuter? Då går vi till Bibeln, till Gamla testamentet. Till en bibelskola. Så långt jag kan se så är det den första bibelskolan som det berättas om i Bibeln. Kallas för profetskola. Och han som var rektor där, han heter Elisa, hör ni hur talas om honom. Han hade ju själv gått i skola, haft en fantastisk mentor som hette Elia. Fick följa honom. Det behöver alla unga som ska ut i ett ledarskap. Fick gå med honom. Fick se dessa märkliga under- och kraftgärningar. Bevisen för att Gud var med honom. Och så kommer de in i en period då Elia börjar tala märkliga saker. Om en eldsvagn som ska komma och hämta honom för högre tjänstgöring. Och jag undrar vad unge Elisa känner. Och så kommer dagen där nere vid Jordan. Och Elia säger, be dem vad du vill. Och Elisa ropar så det hörs genom årtusenden. Ge mig en dubbel arvslott av den mannens and och kraft. Det är lite osvenskt att be så. Man kan ju tycka det var väldigt vad han tar i. Tror han att han ska bli ännu värre än Elia? Och lite mer svensk, det vore väl att säga, jag vore mer än nöjd om jag fick en liten tråd bara av den mäktige mannens mantel. Mer kan jag absolut inte begära. Men det beror ju på hur man upplever sådana här böner och texter. Jag känner inte att jag andas övermod och högmod. Ingenting sånt. Istället bävan inför någonting som är så stort. Så han känner att jag är ju helt hjälplös om inte Gud hjälper mig. Jag skulle önska att det var fler som uttryckte sådana böner. Skulle det se annorlunda ut tror jag i kristenheten. Vad han känner då han ber den bönen. Ge mig en dubbel arvslott det följande. Ska jag på något enkelt litet vis kunna bära upp den manteln. Och föra detta verk vidare. Då behöver jag dubbelt upp av Guds närvaro i mitt liv. Och det är ju uppenbart att den bönen behagade Gud. Läs Bibeln. Ta fram en penna och räkna ska du se att det är exakt dubbelt så många vittnesbörd om under som Elisa fick utföra mot dem som berättar som Elia. Det är ordning då Gud arbetar. Och så var det ju så då. Han hade fått följa en ledare. Och så visade det sig att om vi talar pingstspråk, den smörjelse som är över denne gudsman, den attraherar och berör unga människor. Har det inte jämnt varit så? Ungdomar känner, det här, det vill vi ha. Honom vill vi vara med. Det är det här vi vill få över våra liv. Jag tror inte han behöver ha stora annonskampanjer för att försöka fylla bibelskolan. Vittnesbörden går om hur han är brukad av Gud och profeterar och förvandlar situationer och unga människor strömmar till för att lära. Och det blir så mycket folk. Så en dag då rektorn inte är hemma, då har de elevrådsmöte eller vad det heter. Och så diskuterar de ungdomarna och säger, det är alldeles för litet och trångt det här. Vi känner allihop att Gud vill något mycket mer. Det är något mycket större som ligger på Guds hjärta. Kan ni känna unga människor? De har ju tagit del av Elisas undervisning och det brinner i deras hjärta. Liksom. Det är Gud vill något mera. Vi måste bygga ut den här skolan så att alla som vill kan få rum här. Det är ju som en doft av väckelse, en ung generation som känner, nu är det läge. Och så går de och berättar det för sin rektor Elisa. Och han stoppar dem inte. Inte alls. Vet ni vad han gör? Han utmanar dem att själva gå och förverkliga det de drömmer om. Det är en sak att sitta här och visionera. Gå och gör det. Och så gör han en sak till. Ordnar fram fungerande redskap. Det var den andlige faderns uppgift. Jag vet vad ni bär på, pojkar. Så kommer han med nyvässade yxor och går runt. Jag tror det är högtidsstämning. Han går runt och lägger ett redskap i varje elevs hand. Och vad säger den handlingen? Du ska vara med i det Gud vill göra nu. Och både jag och Herren har förtroende för dig. Och där står de med redskapen i sina händer för att förverkliga det de har som längtan. Och så organiserade Lisa arbetet. Vi går allihopa ner till floden. Och första dagsverket är att vi var och en hugger ner ett stort träd. Någonstans ska du börja. Och de går iväg. Och så är det han grabben. Jag blir så rörd för det känns som det vore min tvillingbror. Jag känner igen mig som ung. Han ville nog nästan för mycket. Har ni träffat sådana människor? Det brinner som man tänker. Ska han brinna upp, pojken? Han är så ivrig. Och han letar inte efter lite sly, några små krakar. Han hittar nog den största av träd. Här ska vi göra skillnad. Och så mycket bondpojke är så jag kan höra när jag vill hur yxjärnet sjunger i stammen. Men den första arbetsdagen hinner knappt börja. Innan katastrofen är där. Redskapet som är lagt i hans händer. Som bekräftar förtroende. Att du ska bli brukad för att göra och få se det du längtar efter. Han hinner knappt börja sin tjänst förrän allt bara går sönder. Redskapet går sönder. Yxjärnet flyger av skaftet och flyger i en väldig båge rakt ner i djupet i jorden. Är det någon här som vet hur det känns att ha trasiga redskap? Jag vet nog vad Gud har kallat mig till och vad han la i mina händer en gång. Men vad gjorde han? Vad skulle du ha gjort? Vad skulle vi ha gjort i en traditionell församling i Sverige? Det är en viss risk att vi kanske hade vevat på med yxjärnet, tänker jag. Med skaftet. Jag menar, om det är lite buskar och sly för och jag har lite avstånd, inte gå för nära de andra. Då skulle jag ju kunna leka en väldig väckelse evangelist hela dagen. Kunde stå där med yxskaftet och fäkta på. Och alla skulle säga, vad han arbetar. Vilken verksamhet han bedriver. Det är ju fantastiskt. Men det händer inget. Ja. Men vad gjorde han? Han gjorde nog det svåraste av allt. Han går och bekänner sitt misslyckande. Lille pojke. Jag tror inte axlarna var så högt upp direkt. Han kommer där med yxskaftet och berättar för Elisa. Det gick sönder, det brast, det höll inte. Vad gjorde Elisa då? Jo, han klappade honom på axeln och sa, ryck upp dig pojke. Nu kör vi vidare, du ska inte gräva ner dig i det här. Sa han så? Vet ni vad han sa? Var föll den i, sa Elisa. Och nu är inte jag av den åsikten att vi ska syssla med själavård på ett felaktigt sätt där vi ständigt ska gräva i alla gamla misslyckanden. En del hårdrar sånt som man ska hålla på och bekänna synder för farmors farmor, alla möjliga, för att det inte ska finnas några bindningar bakåt. Och ibland tänker jag, vi måste väl släktforska ända till Adam och Eva för att vara riktigt säkra att allt är förlåtet. Så tror inte jag. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet att stryka ett försonande blod över allt som hör gårdagen till. Och bara ta in förlåtelsen. Men livet har lärt mig att det finns dagar och stunder då den där frågan faktiskt är befogad. Nu är det inte bara att springa vidare. Vi måste nog försöka hitta tillbaka för att hämta upp det vi tappade. Var föll den i? Det handlar inte om att skuldbelägga pojken. Det handlar om att få återerövra redskapet jag förlorade. Det är som Elisa säger, jag vill ju att du ska fortsätta fungera. Vi måste få tag i det där som du tappade. Var följde ni? Kan se grabben med tårade ögon, han pekar ner mot floden, där borta. Så går de. Och utan en kommentar, ljudlös och stilla, på vägen ner mot floden, böjer sig Lisa ner och tar upp ett stycke trä från marken. Och det är ännu en bild av många i Bibeln på att ta med försoningens kraft. Korset. Var inte rädd, pojken min. Vi går och hämtar upp det. Vi tar med korset och försoningens kraft för att få uppleva upprättelse. Och när de kommer ner till floden så kastade Lisa i trästycket. Och miraklet sker. Yxjärnet flyter upp till ytan. Han står kanske där i vattnet, pojken, och lagar redskapet. Jag ska få fortsätta min tjänst. Börja om än en gång i mitt liv. Herren upprättar och helar. Sådan är han. Det som har förstört många instrument är att besvikelse och missräkning och bitterhet och oförsonlighet, sådana där saker har kommit in och liksom bara tagit hängivenheten och kraften, och så är det precis som om redskapet gled ur våra händer. Herren är här för att hela dig. Kände jag ville tala med dig som har ett tilltufsat känsloliv. Kung David, då han ber om upprättelse, då ber han, låt mig åter få känna glädje och fröjd. Rör vid min känslosträng, min känsla strängar, Herre. Reparera, låt mig åter få känna din närvaro. Redskapet går sönder och vi förlorar vår frimodighet. Då vi börjar se på andra människor. Det är så mycket saker som gör att det vill gå sönder. Och vi inte kan vara i den tjänst och leva det liv som vi vet att Gud vill. Hur mår du, min vän? Jag frågar inte om du har medlemskort till alla kyrkorna här i stan. Det är många kyrkor, vet jag. Jag frågar inte om det. Jag frågar inte om du är en öppet bekännande kristen, om du är en van gudstjänstbesökare. Jag lämnar allt det där yttre. Och du får tro vad du vill om mig. Jag är en enkel pastor, förkunnare. Och jag har kommit hit och jag vet, jag ska en dag göra räkenskap inför Gud för det här tillfället. Och som hans tjänare frågar jag dig ömt och vänligt. Hur mår du? Hur har du det med Gud? Hur mår du i din själ? Hur är det med dig? Är det någon som har förlorat bönespråket som du fick som en kärleksgåva? Är det någon här som känner att den där profetiska gåvan, allt det där slets ifrån mig, det togs ifrån mig, det var som det sjönk ner i djupet, det gick ifrån mig, det Gud ville jag skulle ha. Jag känner att jag ska be för dig ikväll. Och jag ska be en bön nu. Sen ska vi spela en stilla bönesång. Så ska vi inbjuda till förbön. Vi gör det mycket enkelt, men vi gör det av full övertygelse. Jag tror att de flesta känner till att oljan i Bibeln, det är en symbol för den helige ande. Är det någon här som längtar efter en djupare beröring av den helige ande? Och vet du vem som väcker den längtan till liv? Det är den helige ande. Det är så han drar oss. Oljan symboliserar att helgas, att överlåtas till tjänst. Det har med tjänst att göra. Oljan i Bibeln är symbol för Guds helande kraft. Jag skulle ha talat ikväll om att i hans sår är vi helade. Det är mycket som är sårat hos oss. Och därför blev hans händer genomborrade. Oj, vad mycket som behöver läkas. Den store läkaren är här. Herre, jag ber, låt din helige ande vila ljuvligt över denna samling nu. De sista minuterna som vi är tillsammans här. Tack för den stillhet vi får uppleva. Den doft av helighet vi förnimmer. Åh, Herre Jesus. Som när ett barn kommer hem om kvällen. Tack att famnen är öppen. Tack att du väntar på oss. Tack att du slår dina armar omkring oss. Tack att du utgjuter din ande över oss. Åh, du store mästare. Du store mästare. Och trasiga små instrument. De kan du reparera så de ljuder vackrare än någonsin. Kom heligande, kom heligande. Amen. Vi ska inte dra ut på gudstjänsten, men jag önskar att vi alla visar respekt några ögonblick. Och jag frågar dig, min bror, har du någon mer här från församlingsledningen? Vem är Lasse? Välkommen, kom ni. Ja, och kom. Och är det bra? Jag tycker vi bildar två bönestationer. Vi kan ta en där och en där borta. Och det här blir bra. Och så tar vi, ni har en station där borta, ni två tillsammans. Och ni har en här. Ni kan gå ner så ingen behöver gå upp för trappan. Och så ska vi spela. Spela lite och vi är i bön för varandra. Och om du... Jag tycker faktiskt att jag inte ens skulle behöva be om det. Jag förutsätter att ni alla känner att ni är till för alla andra här. Så sträck ut din hand till en bänkgrann och viska. Om du vill gå fram så kan jag gärna gå med dig. Och så går vi fram. Det vore välsignat om alla ville vara med. Alla som vill. Gå till en av stationerna. Och nu har vi följande uppgörelse. Du ska inte tänka, vad ska jag säga? Nu bestämmer vi, jag vill att ni förebedjare hör det. Vi bestämmer att vi pratar inte med varandra. Du behöver inte komma fram och berätta en massa saker. Vi tror att Herren har reda på det. Och så låter vi Guds ande leda förebedjarna. Och så kan vi inte bedja jättelänge, utan enkelt smörjer vi din panna i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. De lägger sin hand på din axel och välsignar dig. Och känner du sen att du vill fortsätta i förbön, då kan du sätta dig på första bänkarna här. Så fortsätter bönen. Vi kommer gärna mittgången fram, så kan vi gå yttersidan hem sen om vi vill vara med. Jag bara ber, Herre, låt det ske som behöver ske. Låt det ske som behöver ske. Låt det ske som behöver ske. Amen, amen. Jag säger som prästen säger, och nattvardsbordet är vackert dukat. Kom till allt är redo.